Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns. Det här avsnittet om ekonomi och relationer gör vi i samarbete med Avanza. Men nu, Magnus,
nu ska vi äntligen få göra vårt specialavsnitt om pengar och ekonomi.
Ja, ja. Trevligt.
Och vitsen med det här, det är ju egentligen då att i en relation så bör liksom ekonomi aldrig bli ett hinder. Det är många som har problem kring ekonomin, inte minst just nu när världen är som den är. Och det är också många som därför kanske måste stanna i en relation som inte är så bra. Eller som kanske inte ens vågar gå in igen för man har inte ekonomi och så vidare. Och meningen med det här avsnittet, det är ju liksom att man ska bli tryggare i sin ekonomi. Men också komma igång med de saker man tycker att man borde göra. Och lite grann veta hur man ska göra.
Ja.
Och då är det, vi har väldigt många lyssnarfrågor och också egna frågor. Och den som ska svara idag heter Felicia Schön. Och säg du, Felicia, presentera dig. Vad du är för en.
Vad jag är för en.
Ja.
Ja, men Felicia Schön heter jag och jag jobbar som privatekonom på Avanza. Mm. Och det innebär egentligen att mitt jobb är att utbilda och engagera och egentligen inspirera alla där ute, men kanske framförallt då våra kunder.
Just det.
Till att göra lite bättre ekonomiska beslut på olika sätt.
Men vi kör nu helt enkelt med våra frågor.
Så här, det är många som man är i ett förhållande och så känner man att man vill lämna det, men man har inte råd. För man har inte råd med egen bostad och man ska ha barn varannan vecka och sånt där. De som är i den sitsen att de vill lämna, hur ska man göra, eller så här, hur ska man göra för att aldrig hamna i den sitsen snarare?
Ja, men om vi börjar med att, för att inte hamna där, så skulle jag säga att planera för det innan det händer. Alltså att man redan från början egentligen har en plan för om det eventuellt skulle ta slut. Skilsmässor är ju väldigt vanliga. Så jag tycker inte att man ska gå och liksom tro att saker ska ta slut. Man vill ju någonstans gå in för att man kommer vara tillsammans. Men jag tycker ändå att man alltid ska planera för det värsta. Ja. Sen om inte det skulle bli
Hur gör man då?
Men för det första så tycker jag att det är väldigt viktigt att man pratar med varandra. Alltså att kommunicera, våga ställa de här jobbiga frågorna. Hur ska vi ha det? Vad händer om vi skulle göra slut? Hur tycker du att vi skulle dela upp det? Vad tycker du är rättvist? Vad är mitt? Vad är ditt? Lite sådär.
Och det bör man nästan göra väldigt tidigt då.
Ja.
För om man tycker hemskt olika redan då så är det kanske... Ja. Men det kommer ju inte att hjälpa att prata. Man måste ju också agera. In med slantar någonstans.
Exakt. Ja. Så där är ju nästa steg är att planera innan det händer. Att se till att ha ett sparande.
Ja. Var och en för sig helt
var
enkelt.
Var och en för sig. Mm. Man ska alltid ha ett eget sparande.
Mm. Bra.
Mm. Sen kan man ha ett gemensamt sparande också.
Ja.
Men om man har ett eget sparande så är det mycket lättare att någonstans vara självständig och ha den där ekonomiska tryggheten. Att skulle det vara så att jag känner att jag vill lämna så måste inte jag rådfråga min partner.
Just det.
Precis.
Vad jag ska göra. Utan
precis.
Nu säger jag har mitt och sen har vi vårt.
Ja. Mm.
Men om man nu hamnar i det här, nu har vi gjort en dålig planering, säger vi har inte gjort alla de här sakerna, så står man där en dag och är så här, nu vill jag lämna det här förhållandet men jag har inte råd.
Nej, alltså det är ju absolut en tuff sits.
Mm.
Men jag, och det är ju inte heller alltid så himla enkelt kanske, men jag skulle ändå råda att man då försöker ha lite is i magen och kanske sparar upp så här, okej, men nu börjar jag få den här tanken, då kanske det är dags att börja spara undan. Och sen kanske också så här försöka skaffa sig en överblick. Vad behöver jag för att kunna lämna?
Ja.
Var skulle jag kunna bo någonstans? Kan jag bo någonstans tillfälligt? Kan jag kanske bo hos någon så länge? Under tiden som man liksom lyckas bygga upp någon form av
man kanske får se det som att det går i steg. Ja. Att, och så är det ju ofta. När man separerar får man ju oftast sämre ekonomi ett tag.
Mm.
Men ser du något mer man kan göra?
Ja, men jag tänker att att man gärna känner så här, hur kan jag tjäna snabba pengar?
Ja.
Och det är ju en liten fälla som man ska undvika.
Det lät bra annars.
Nej, alltså det är klart det går att tjäna snabba pengar på att till exempel sälja saker och så, men det går ju bara så långt.
Mm.
Men försök då istället tänka trygghet att ha ett sparkonto med ränta snarare än att ge sig in på börsen på den där korta sikten. Gå inte på om det är någon som har ett jättebra, du får dubbla avkastningen på en dag eller en månad. Så.
Det kommer inte att hända dig.
Utan försök istället snarare så här, men finns det någonting jag kan göra för att få in pengar med de tillgångarna som jag redan har?
Mm.
Till exempel sälja saker. Mm. Har jag någon talang eller någon tjänst som jag skulle kunna sälja eller erbjuda till min omgivning för att få in pengar? Så det handlar ju hela tiden om att liksom bilda sig en uppfattning om vad behöver jag, hur mycket pengar behöver jag och hur ska jag få in det?
Mm.
Men du sa också förut, då, för det hade vi som en fråga, jag och Magnus till exempel, vi har ju som modell då, och jag har aldrig haft gemensamt sparande med någon, så vitt jag vet, har du det?
Nej.
Nej, vi håller på oss. Ja. Nej, men att man, alltså du såg det som att man alltid ska ha ett var och en för sig, va?
Ja, men precis.
Men jag tror att det är ganska många som inte har så.
Det tror jag också.
Ja, vad är fällan där då?
Ja, men fällan är ju någonstans, hur ska man sammanfatta det? Det största problemet blir ju någonstans om det är så att man sparar tillsammans fast bara i den ena partners namn.
Ja, just det.
Säg då att ni två vill spara tillsammans och ni öppnat investeringssparkonto som ni kanske vill investera i fonder eller så i ert sparande. Men ett investeringssparkonto kan bara en person äga. Så det kommer alltid bara vara en av er som står på kontot.
Ja.
Och bara vara en av er. Visst, man kan lägga till en fullmakt. Men fullmakten kan man ju ta bort när som helst.
Ja.
Så det är alltid den som äger kontot som har full kontroll över kontot. Och det är ju en risk eller en fälla.
Får jag bara fråga, skulle man kunna skriva ett avtal sinsemellan att det värdet ska delas sen? Det skulle man kunna göra.
Det skulle man kunna göra. Och är man gifta ska det ju per se delas. Men man har ju möjlighet då att ta ut pengarna som kontoägare och spendera dem om det är så.
Ja, just det.
Och man kanske själv då, om man är den som vill lämna en relation, kanske är svårt att komma åt pengarna utan att fråga partnern om lov. Och det går ju liksom åt båda hållen, även om vi kanske har sett att kvinnor är de som har liksom missgynnats mest av det. Sen är det ju också risken om man säger att man har en partner som sköter sparandet så att den sparar till en själv i sitt eget namn också.
Ja.
Så att det finns två sparanden.
Ja, just det.
Men risken då är ju någonstans att man själv aldrig lär sig hur man sparar eller hanterar
ekonomi.
Precis,
det är upp till dens syn på hur det ska förvaltas.
Ja, men exakt. Ja. Så att då är ju den största risken egentligen att man går miste om liksom kunskap och erfarenhet kring att ansvara för en ekonomi.
Mm.
Men den största risken är såklart om det görs bara i det ena namnet.
Ja.
Så jag tycker som sagt att man som ett par alltid ska ha det egna sparandet.
Ja, ja.
Vi har en lyssnarfråga här. Mm. Läs du, Magnus.
Men det är en lyssnare som vill komma igång med sparande till barnen.
Mm.
Men den här personen kan inte avvara mer än 200 kronor i månaden. Så frågar de så här, hur kommer jag enklast igång utan att behöva lägga så mycket tid på insättningar och vilken typ av sparande är bäst? Barnen är 3 och 5 år och jag vill att pengarna ska användas till något större som en bostad när de är vuxna. Vilken typ av sparande ska jag välja?
Alltså, jättebra fråga. Jag vill också börja med att säga att 200 kronor i månaden är inte liksom ett dåligt sparande. Särskilt inte när det är till barnen och det ska vara under lång tid. Jag kan tycka att ett barnsparande är jättebra, men man ska inte känna att man behöver spara 1000 lappar varje månad.
Nej, just det.
Men för att svara på frågan, vilken typ av sparande är bäst? När det är så lång tid som det är när man sparar till barn, och här verkar det ju som att det ändå är 20 år fram, så är börsen det bästa stället för att få sina pengar att växa så att man får liksom en avkastning på pengarna. Och då brukar man ju prata om att fonder är det absolut enklaste alternativet, och det är fullt tillräckligt alternativ också. Man behöver inte göra det mer komplicerat än så.
Ja.
Så jag skulle säga att månadssparande, sätter på autogiro och de här 200 kronorna, sätt in dem i en som vi brukar kalla bred och billig indexfond.
Ja, ja.
Det får du nästan förklara.
Ja, jag ska försöka förklara det. Det är en bred indexfond är egentligen en fond som investerar i alla möjliga olika världsdelar och alla möjliga olika branscher, så att man får en riskspridning.
Ja, då blir det inte så känsligt. Det ifall byggbranschen går dåligt, exakt, eller ifall Kina spårar ur och så vidare. Mm.
Exakt så. Mm. Och när vi pratar billigt så pratar vi om avgifter.
Ja.
Och det finns vissa fonder som har ganska dyra avgifter, och då brukar man prata liksom mer än 2%. Och en billig fondavgift är mindre än 0,3%. Mm. Och de flesta indexfonder ska inte kosta mer än 0,3%. Och då pratar man per år då. Ah,
ja. Och det här då, om man då tänker på er app till exempel. Mm. Då är det bara att gå in där och titta, och så hittar man såna här breda.
Ja. Ja. Just våra breda indexfonder har vi både som riktar in sig mot Sverige och som riktar in sig globalt, Europa och emerging market, som är så här tillväxtmarknader.
Och då är det en smaksak vad man väljer.
Ja, men jag skulle ändå, liksom, vill man börja Avanza Global, en jättebra fond att börja med. Avanza Sverige också en bra fond. Men just Avanza Global är en typisk bred, billig indexfond. Mm. Sen finns det ju också andra globala indexfonder som är väldigt likvärdiga. Och där är det verkligen bara en smaksak vad man vill välja. Om man vill välja någon som har lägre avgift, eller om man vill välja någon som är mer hållbar, eller vad man nu kan tänka sig välja.
Om man nu skulle göra det, om jag började sätta in 200 kronor åt mitt lilla barn när det är nyfött, hur mycket kan man förvänta sig att lilla barnet har när den är 18 då?
Som vår lyssnare här.
En hel del ändå. På vår första sida, om man går in på avanza.se, så finns det en sparkalkylator som vi kallar den. Och då kan man fylla i så att månadssparande på 200, så nu ska jag testa det här. Ja. Mm. Månadssparande på 200,
ja,
och så sparar man det i
18 år.
Ska vi säga 18 år.
Ja.
Då blir det 85 000 kronor på de 18 åren. Alltså 200 kronor i månaden. Varav 41 000, alltså nästan hälften, är bara ren avkastning. Alltså pengar som du har fått gratis.
Ja, just det, just det.
Hade du inte satt in pengarna så hade du då bara haft 85 minus 41.
Ja, just det.
Ja, eller så lite ränta på det i bästa fall. Då, men.
Ja, exakt. Men det här är ju då givet att börsen har gått så som man har gått historiskt. För det här är ju då beräknat på...
Historiskt, hela vägen bakåt liksom.
Ja, men exakt. Historiskt brukar man säga att börsen har stigit i snitt 7% per år.
Ja.
Det betyder inte att det stiger 7% varje år.
Nej, just det.
Men över tid.
Ja, ja, precis.
Du, och här kommer en annan fråga.
Ja,
då.
Ja.
När barnen kommer, det här är ju en darling för mig på något vis då, att jag tänker ju att det är bra att dela så lika som möjligt på föräldraledigheten. Men så ser det ju då inte ut. Jag läste statistik att sedan 2019, liksom över tid där då, så har bara 30% av dagarna tagits ut av män. Så det är alltså hon som är hemma med barnet. Mm. Och sen så kommer det väl lite fler barn kanske.
Mm.
Och sen är det också så att hon jobbar oftare deltid och hämtar barn. Och tidningen Näringslivet skriver så här att 46% av kvinnorna har valt att arbeta deltid. Men bara 14% av männen. Så här finns ju en eftersläpning helt enkelt. Och då undrar jag, har du något smart råd hur man kompenserar den här? För det tycker jag att man borde göra, att man kompenserar den här som är hemma mest. För den förlorar ju både inkomst här och nu, kanske kommer efter i karriären, får lägre sjukpenning, också lägre pension. Det är liksom, det är trevligt att vara hemma med barn, men det är också ett arbete. Varför ska liksom... Har du någon idé där?
Ja, och det här är ju också lite av en hjärtefråga för mig. Ja. För det är ju så att den ekonomiska jämställdheten någonstans når sin peak när man får barn. Ja. Just eftersom att det historiskt har varit så att kvinnan har varit hemma med, och det fortsatt är så.
Så du menar att det är bra fram till dess och sen rasar det?
Ja,
ja.
Inte 100% jämställd. Det är ju fortfarande så att män sparar mer. Och framförallt investera mer.
Mm.
Men det blir i alla fall en väldigt stor skillnad då, för som du säger, ja, men man kanske är hemma längre, sen börjar man jobba deltid och man tänker kanske inte så mycket på vilka konsekvenser det kan få. Så jag tycker steg ett är precis som man har gjort nu, att reflektera över det. Okej, men vad påverkas egentligen av att ja, men jag som kvinna eller jag som man, det kan ju vara tvärtom också, är hemma mer. Och som du var inne på då, så är kompenserat ett superbra sätt att göra det på. Och här vill jag faktiskt tipsa om ett annat företag.
Ja. Säg det. Säg det bara.
Det finns ett företag som heter Charlie.
Aha.
Alltså Charly. Mm. Som har en snurra där man kan lägga in så här länge har jag varit hemma.
Ah, vad bra.
Så här många barn har vi, så här mycket tjänar vi. Mm. Och då får man upp en summa som den andra parten då ska kompensera med helt.
Och hur kompensera? Här och nu eller sätta in på konto? Eller?
Alltså det kan man ju göra lite som man vill. Är det så att man redan har varit föräldraledig, ni vet att det blir liksom lite retroaktivt.
Ja,
då kan det ju vara en ganska stor summa.
Ja.
Jag tror att nu tar mig inte för orden, men att det är någonstans mellan 200 000 till 400 000 för en vanlig familj. Det kan ju vara väldigt svårt att liksom bara punga över det. Sådär. Men att man då har liksom lite avbetalning eller att man lägger in det kanske i sitt äktenskapsförord, att skulle vi skilja oss så är det den här summan som jag borde ha.
Mm.
Men är man i det från början så kan man ju då kompensera på månadsbasis.
Ja.
Precis.
Och då är det precis som du säger, man ska ju tänka liksom både på pension och utebliven lön.
Ja.
Och att man kanske också tappar efter karriären.
Mm.
Så att, men där tycker jag också så här, det är ju lite hur man vill göra från familj till familj.
Mm.
Men det är i alla fall viktigt att man reflekterar över det.
Ja.
Och vi liksom vet om att det påverkar.
Just det.
Och har en konversation om det. Pratar om det. Hur ska vi göra? Det kanske är så då att man kommer överens om att det kanske är bättre att man bara delar 50-50 på föräldrar.
Det är det som är så bra liksom. Med det.
För det är ju ändå så att det är två som är föräldrar i de allra flesta fall.
Ja.
Och i det läget så vill man väl både barnets och ekonomins bästa liksom, båda två.
Ja.
Mm, vad bra.
Bra.
Jättebra.
En kort lyssnarfråga då. Det är en som skriver så här: jag vill gärna spara i aktier, men börsen verkar så väldigt ostadig. Är det klokt att avvakta så jag inte sätter in pengar som minskar i värde?
Alltså mitt svar på den här frågan är lite så här: avvakta vad då? Vad är det man ska vänta?
Till bättre tider antar jag att lyssnaren tänker.
Ja, men
för när, nu är det så skakigt.
När det är bättre tider, det vet man ju inte förrän det har varit bättre tider.
Nej.
Så att vi brukar alltid säga att den bästa dagen att börja, det var igår.
Ja.
Det bästa att göra är att spara löpande.
Ja.
Lite varje månad. Gå inte in med allt på samma gång. Liksom, utan börja med ett månadssparande, köp lite i taget. Och börsen kommer alltid att svänga.
Ja.
Mer eller mindre då beroende på liksom vilken dag och vilken månad. Mm. Men det är ju ingen som vet det i förväg.
Nej.
Och det är helt värdelöst att försöka tajma marknaden.
Ja.
Ja, men det vi har sett är att de som sparar regelbundet, långsiktigt och har en god riskspridning. Och den här riskspridningen får man ju bara genom att ha en vanlig fond.
En fond, ja.
Och långsiktigheten handlar ju då om att bara spara i fonder det som man kan avvara under en längre tid.
Ja.
Och sen då regelbundenheten är att man försöker hålla sig till ett månadssparande.
Mm.
Och sen kan ju beloppet som man månadssparar skilja sig mycket i vilken tid man är i livet.
Ja,
och
just det.
Man
kan ju pausa om man vill också. Så det är så.
Ja, men det var kul att du säger det. Ja. För att det är mycket, mycket bättre att sänka beloppet som man sparar än att pausa.
Får jag fråga så här. Om man skulle vilja spara kortsiktigt, alltså om jag vill göra en resa om ett år och jag kan spara 500 kronor i månaden. Hur ska jag tänka då?
Sparkonto med schysst
ränta.
Okay. Bara ett vanligt konto, alltså inte in på några papper.
Nej, men jag skulle ändå säga att det här, jag vill verkligen poängtera det här med schysst ränta. För att när ränteläget är som det är just nu, ni vet det är dyra bolåneräntor och sånt, då ska man ju också förvänta sig att få en bra ränta på sitt sparkonto.
Mm.
Och om man pratar bra räntor just nu, alltså i pratande stund, så brukar jag säga att man ska förvänta sig minst 3% på sitt sparkonto.
Mm.
Får man inte det så tycker jag att man ska se sig lite omkring var kan jag få det?
Mm.
För det finns väldigt många aktörer som faktiskt ger den typen av ränta just nu och till och med ännu högre. Så att det skulle jag säga, att sparkonto med ränta, ska du använda pengarna inom 3 år, aldrig börsen.
Nej. Jätteintressant.
Okay.
Inom 3 år, då är det spar.
Skriver du upp det nu?
Ja, skriver du upp allt ihop.
Jag kommer göra på ett annat sätt.
Ni kanske lär er
någonting. Ja, vi ska
aldrig dela ekonomi med honom. Okej, här har vi en lyssnarfråga. Jag har skilt mig nyligen och har nu efter försäljningen av vår gemensamma villa ungefär 130 000 kronor som jag skulle vilja placera på bra vis. Vad är bästa sättet om jag kanske kommer att behöva använda pengarna om 10 år när min dotter kanske behöver bostad?
Och det här skulle jag säga är typexempel på när det är superbra med fonder och aktier igen. Vi har det långa tidsperspektivet, alltså mer än 3 år, och nu är det ännu längre, 10 år. Vi har en summa som det verkar som att hon kan avvara.
Ja.
Eller han.
Mm. Just det.
Mm. Vet man inte.
Var det lite fördom där nu?
Ja, det hade nog jag också. Ja.
Jag tänkte att det var en han.
Tror jag. Nej, vet ni vad? Jag testade faktiskt sparkalkulatorn på det här beloppet.
Ah, okay.
Ja.
Och om du sätter in pengarna nu och har dem i 10 år, så de här 130 000, så blir det 260 000 på 10 år.
Wow.
Mm. Det vill säga det dubblas genom att investera på börsen. Eller det har då gjort det historiskt.
Ja, just det.
Just det. En mer, du får svara utifrån ditt hjärta kanske här. om det är inte rätt eller fel, så här, men bara för att höra hur du tänker.
Mm.
Om två med väldigt olika lön går in i en relation, ska den som har högst lön betala mer då? Och i så fall varför?
Min personliga åsikt är ju att jag tycker att man ska göra det som båda två känner sig nöjda med, att de känner att de har liksom en ekonomisk frihet. För någonstans så får man ju säga, antingen så får den som har högre lön betala mer, eller så får ju den som har högre lön anpassa sig efter den med lägre lön.
Exakt.
Så att man inte, den ena inte lever ett extravagant liv medan den andra går på knäna. Det känns ju inte som en så väldigt liksom rättvis relation.
Vad tycker du då? Hur skulle du ha tänkt?
Jag tänker ju, nu kan jag säga det, min kille, han är fortfarande student.
Mm.
Snart klar, lyckligtvis.
tror jag.
Han har ju liksom varit lite sen på bollen med att plugga, men snart är han klar. Och nu är det ju så att jag tjänar väldigt mycket mer än vad han gör. Och det gör också att jag faktiskt betalar väldigt mycket mer av det som är konsumtionsutgifter. Ja. Det vill säga när det kommer till mat, om vi går ut och äter.
Hur känns det?
Ja, men jag tycker ändå, om vi inte hade gjort så, då hade han inte haft någonting kvar att leva på när våra gemensamma saker är betalda.
Eller så skulle du ha inte gått ut och ätit med honom.
Precis.
Åtminstone.
För det är ju exakt det som är, jag vill ju ha med honom. Ja. Jag vill ju att vi ska kunna äta det som jag känner att jag vill äta.
Ja.
Om han gör slut nu, skulle du bli sur då? För pengarnas skull, så att säga. Hur skulle det kännas?
Ja, men jag har ändå tänkt, alltså inte tanken att vi ska ha slut.
Nej.
men och, om jag, hur jag skulle känna då. För det är ofta då man kan bli lite bitter.
Ja, precis.
Men sen samtidigt så tycker jag att man får se det lite fall till fall. I det här fallet så har vi ju till exempel bott i hans lägenhet som jag anser var jättefin.
Mm.
Och få bo där liksom billigt då, eftersom att vi delar på det. Alternativet hade ju varit att jag ju bott själv och betalat för det istället. Ja. Då. Så man får se lite liksom till sin egen situation och sådär. Sen tycker inte jag att det finns något rätt eller fel.
Nej, det gör ju inte det.
Jag tycker bara att man ska känna att båda tycker att det känns liksom rättvist och fair, och att man liksom ser till varandra när man är i en relation, men att man hela tiden försöker liksom också, som du säger, tänka hur skulle jag känna om vi inte var ett par.
Ja.
Jag tänker också när du säger som du säger, att det finns också en del i det som är just att du kan inte göra det här med en förväntan att det ska betalas tillbaka.
Nej.
Utan det måste vara så att det finns ingen bitterhet i om det tar slut, utan jag gör det här nu och det är helt okej. Okay, liksom.
För att just nu är vi ett team och han behöver stöttningen just nu.
Ja.
Men sen kan jag också säga det, att anledningen att jag ibland tycker, särskilt om det är så att båda jobbar, så att det är ett för alltid, liksom. Det är inte så att det är, man är student och det kommer att gå över, är ju för att lever man ett liv där, säger att den ena tjänar 25 och den andra 55, och de gemensamma utgifterna är på 20, liksom,
just det.
Då har ju den ena mycket större möjlighet att spara, medan den andra inte har det. Så att man då alltid kommer ha ett mindre sparande. Så då är ju alternativet att man lever ett liv efter den som tjänar mindre.
Ja.
För att det ska bli rättvist, helt enkelt.
Ja, nu tar vi 5 snabba ja och nej frågor.
Ja.
Spännande. Får se hur snabba de blir då. Okay. Stämmer det att kvinnor lyckas bättre än män med sparande på börsen?
Ja.
Jag ville bara att det skulle bli sagt.
Det är faktiskt kul. För,
och varför är det så?
Det är för att kvinnor tar lite mindre risk än vad män gör.
Ja.
Det finns ju massa parametrar. Men framför allt det att män gärna vill ge sig in på aktier. Och kvinnor tenderar att spara mer i fonder.
Ja.
Och fonder är det är ju en expert som sitter då och väljer ut vilka aktier som ska vara i den här fonden, medan killar då gärna tror på sig själva. Så jag kan ju välja en aktie som är mycket bättre än den här
testosteronet.
Sen finns det ju såklart alltså de männen som är jätteduktiga, så jag vill verkligen inte så. Men generellt,
titta inte på mig.
Men generellt sett så ser vi det. Och sen då framför allt att kvinnor också tenderar att spara mer regelbundet, det vill säga månadsspar i större utsträckning. Och det är ju också ett vinnande koncept.
Jag tycker att det är bra att veta, för där skulle man kunna tro tvärtom, men så där är det.
Nej, för då är det också många män som gärna försöker sitta och tajma marknaden. Så här, nu har det gått upp, då ska jag sälja, nu har det gått ner, då ska jag köpa. Men det är svårt, alltså inte ens jag som sitter med det här varje dag, dag in, dag ut, lyckas med det.
Och ändå är du kvinna dessutom. Ja, nästa fråga. Det här läste jag. Jag måste bara höra om det är sant. Stämmer det att de som lyckas bäst med sina investeringar hos er, Avanza då, äger fler än 12 fonder?
Nej. För det är 12 värdepapper vi pratar om då.
Okej. Ja. Och vad menar du med värdepapper?
Det är ju då aktier och fonder kombinerat. Ja. Så om man äger aktier, så är det de som har mer än 12 aktier.
Ja. Alltså aktieslag.
Aktieslag eller vad man ska kalla 12 bolag i sin portfölj. Ja. Det är de som lyckas bäst.
Okej, för att de sprider risken.
Precis,
på slut.
Exakt. Ja. Okay. Du har fattat nu.
Ja, det där kan jag säga.
Medan när det kommer till fonder så ger ju det. Alltså en fond har ju massa aktier. Så det skiljer sig lite grann liksom hur många det är. Men det gör ju att det räcker ju att ha en fond eller två fonder. Jag brukar rekommendera mellan 1-3 fonder till att börja med, och sen om man blir mer intresserad så kan man komplettera med fler fonder som då är lite mer branschinriktade. Men det räcker liksom. Ja. Det behöver inte vara mer komplicerat än så.
Okej, jag tror att jag kan svara på den här frågan redan innan. Om du skulle börja månadsspara på börsen, skulle du börja nu eller vänta på tryggare tider?
Igår.
Vänta på vad då?
Ja, just det. Nej.
Bättre tider, de kommer inte. Det är verkligen bara att börja.
Ja. Får barn ha egna konton att investera i?
De får ha egna konton, men båda föräldrarna, båda vårdnadshavarna måste godkänna.
Sista ja och nej frågan så här då. Finns det fonder som man från start vet har lägre risk? Att de har lägre risk att gå ner än andra? Mm.
Alltså det är ju så att det är en investering, så naturligtvis svänger de, men de svänger då mer eller mindre beroende på, som du säger, vilken risk man tar. Och det man kan kolla på då är risknivån, som också finns i de här filtrerna som vi har på vår fondlista. Och det sträcker sig mellan 1 år och minst 7 år. Och 1 år då är de här som har mer räntor i sig. Mm. De avkastar betydligt mycket lägre i regel. Men de svänger inte lika mycket. Så det är inte just så det. Att du på en dag till en annan har förlorat lika mycket värde. Vissa högriskfonder kan ju svänga en del på kort sikt. Mm. Även om de över tid då
just det.
Går upp.
Ja, men
så
det
man ska kolla på är risknivån.
Ja, just det. Vad säger du, Magnus? Du vill
säga nej, men det var en lyssnarfråga som är här. Om det är oklokt av något skäl, till exempel höga avgifter eller så. Om man sparar i fonder men säljer av några gånger om året om man ska köpa något.
Ja, det är oklokt inte på grund av höga avgifter, utan det är oklokt på grund av att ett fondsparande ska alltid vara långsiktigt.
Ja. Så det är inte... Men om man har haft det inne länge då?
Ja.
Kan man då börja shoppa lite utan att det finns någon nackdel där?
Ja.
Ja.
Förutom att det kommer minska i värde.
Ja, men det skulle du göra på ett sparkonto också.
Nej, men absolut. Sätt till avgifter, nej. Det man ska tänka på dock är att om man sparar på ett investeringssparkonto så är det ju så här, insättningar och uttag är ju det, och värdet är det som bestämmer beskattningen. Liksom.
Ja.
Men jag tycker inte att man ska tänka för mycket på det så att man gör det onödigt komplicerat. Men sett till avgifter så nej. Men sett till att man gärna ska vara långsiktig. Det är mycket bättre att man till exempel har en buffert eller kortsiktigt sparande på ett sparkonto som man tar ifrån när man vill köpa någonting. Mm.
Just det.
Jag har ett så kallat kulkonto.
Vad är det då?
Jaha, ja. Det är ju alltså mitt kortsiktiga sparande. Ja, just det. För,
hur kortsiktigt är det? Är det ett sparkonto eller ett...
Ja, men det är ett sparkonto med ränta.
Ja.
Så att säga att jag, om vi gör det enkelt, säg att jag sparar 1000 kronor i månaden. Mm. Så sätter jag in kanske 200-300 på mitt kulkonto och sen sätter in resten på börsen,
ja, just det,
som är det långsiktiga, ja, då. Det. Och då, det här kulkontot, efterhand som det byggs upp, så använder jag det kanske till att resa eller om jag vill köpa något fint till mig själv,
mm,
eller om jag ska göra något dyrt planerat inköp, kanske köpa en ny tv.
Mm. Ja, just det.
Jag har också ett kulkonto.
Har du det?
Därför har jag så kul.
Jag har bara kulkonton faktiskt.
Du har bara kulkonton?
Ja, okay. Alla konton är kulkonton.
Jag hoppar lite här nu. Ska vi se här. För du var inne på buffert.
Ja, men då kan jag fråga. Ja, därför att det är också en av våra lyssnare som har frågat. Hur stor buffert bör man ha om man är två vuxna med bostadsrätt, landställ och två bilar och har ett vuxet barn som betalar för sig hemma?
Hur långt är ett snöre?
Ja, men, ja.
Förlåt, nu var jag dryg.
Ja,
men jag tycker det är så intressant med buffert. För det är verkligen det som våra kunder och generellt alla, det är det alla vill veta mest om.
Ja.
Buffert.
Buffert, ja. Och alla borde ju ha en buffert. Ja. Men då, hur stor ska den vara?
Ja.
Då brukar jag säga att man ska sikta på 2-3 månads utgifter.
Okay.
Utgifter?
Mm. Utgifter. Ja. Vissa säger månadslöner, men jag kan tycka att det kanske blir lite i överkant.
Ja.
Så om man räknar lite på sitt liv, liksom, okej, okay, ja, men vad behöver jag för att gå runt i 3 månader? Det tycker jag är en lämplig buffert.
Mm.
Och då menar inte jag med de här extravagansen som man sa med att äta ute eller resa eller så, utan bara så här, om jag ska betala min bil och mitt boende, eventuella lån, mat till mig själv, vad behöver jag då i 2-3 månader?
Bra. Du, och eftersom det här då är en vanlig fråga, när är det folk behöver sin buffert då?
För oförutsedda händelser.
Ja.
Och det kan ju vara liksom allt möjligt, från att man plötsligt behöver operera ut sin tand till att diskmaskinen lägger ner,
ja,
till att bilen som man måste ha för att ta sig till jobbet går sönder, att man måste laga den. Alltså sånt som man inte
man
riktigt
har. Man blir av med jobbet kanske eller någonting.
Ja, men
sånt
exakt.
Också.
Och det tycker jag också är en liksom valid point.
Ja.
Och där, vad ska man säga, det beror också lite på hur ekonomin ser ut i övrigt. Har man ett stort sparande, säger att du har ett jättestort fondsparande, mm, och du skulle bli arbetslös, då kan du ju ta av den.
Ja.
Men bufferten är bra om den kan täcka till exempel du får in din sjukpenning,
mm,
eller liksom tills man kanske har sålt av, om det är så att det tar.
Sant.
Ja, alltså sådana saker.
Ja.
Så att jag tycker ju någonstans inte att bufferten ska vara så stor så att man känner att man skulle klara precis allt.
Nej.
Men att den ändå är tillräckligt stor för att man skulle känna sig trygg i 2-3 månader, mm, innan man kanske kommit upp på fötterna från en eventuellt jobbig händelse.
Mm.
Just det.
Just det.
Ja, okej, okay, mm, då. Och sen avslutningsvis.
Mm.
Kan du ge 5 snabba råd till den som vill börja månadsspara i fonder? 5 stycken. Jag skriver 5, upp.
5 stycken. Nu var vi ju, alltså, när vi pratade igenom den här frågan. För jag har faktiskt fått se den innan.
Ja.
Då har vi sagt, det räcker med 3.
Ja, säg de 3.
Det behövs
inte. Säg de 3 då. Det är ännu bättre.
Coolt.
Välj en fond med låg avgift.
Mm.
Sätt upp ett autogiro så att det sker löpande. Behöver inte tänka på det. Det bara försvinner innan du har sett det.
Mm.
Och bara kom igång. Och med kom igång, ladda ner Avanza-appen.
Yep.
Nu har jag ju pratat mycket om Avanzas hemsida.
Ja.
Men appen är ju vårt liksom... Mm.
Det är där man är.
Mm. Mm.
Ja.
Shit.
Alltså jag lovar att
man behöver egentligen inget mer än den.
Nej, alltså Avanza-appen har allt du behöver för sparande och investeringar.
Just det. Mm.
Det finns pension och bolån och det finns fonder och aktier och allt däremellan. Mm. Och sparkonto. Däremot behöver du en hembank för din lön. Men som sagt, det här med bara komma igång, det är ett jättebra steg att bara ladda ner Avanza-appen.
Mm.
För om du går in och klickar lite där, så lovar jag att du kommer både bli inspirerad och lära dig någonting.
Ja, just det. Mm. Och sen så vet jag att det är viktigt också att vi säger att, som du också har sagt, att börsen över tid har ju alltid varit lönsam.
Mm.
Men det finns liksom inga garantier från något håll att det kommer att bli så att man får tillbaka det man satsar. Utan där får man helt enkelt bara lita på historien.
Exakt.
Ja, och vara långsiktig såklart.
Börsen har ju funnits länge och det har alltid varit en stigande trend över tid. Även om det vissa år då kan vara, som till exempel förra året var ju ett kämpigt år.
Just
på börsen.
Det. Mm.
Men det här året har ju varit mycket bättre.
Mm.
Och 2021 var också ett jättefint år. Mm. 2020 var ett jättefint år. Så över tid, uppåtgående trend.
Mm.
Men vad som händer i framtiden, det vet
ingen.
Vet.
Nej. Det var, ja, men med det tackar ju vi så otroligt.
Ingen vet vad som händer i framtiden. Det var ett härligt slut. Ja, men det är ju så, visst. Oh, ja.
Ja, och vi får tacka så otroligt mycket. Ja, jag har lärt mig och skrivit upp att det
Ja, men jag har lärt mig oerhört mycket.
Och sen glöm inte att följa Avanza på sociala medier. Det är faktiskt verkligen ett hett tips. För att där lägger vi upp väldigt mycket utbildande material.
Ja, vad kul. Okay. Mm. Ja.
Bra.
Då ska vi göra det.
Ja.
Instagram och Facebook, eller?
Ja. Ja. Mm. Eller Twitter eller vad man nu känner för.
Ja. TikTok.
TikTok.
Ja, perfekt.
Ja. Men du, tack Felicia för att du kom.
Men tack för att jag fick komma. Ja, det var roligt. Så roligt.
Ja.
Jag hoppas som sagt att ni har lärt er.
Oh, ja.
Absolut. Tack.